Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej allesammans. Det verkar vara många som anser att skämt kan vara farliga och få människor att begå brottsliga handlingar. Det här synsättet blev som tydligast i drevet mot svenska hiphopartisten Mr. Cool och låten Knulla barn, vilken väckte en massiv moralpanik sommaren 2018. Gäst idag är Filip Gifter Svensson, reporter och reportageredaktör på Sydsvenskans kulturredaktion. I boken Provokatörerna berättar han den svenska ståuppkomikens historia och träffar den nya generationen komiker som gillar grova och provocerande skämt. Dagens avsnitt handlar om humorns gränser, den svenska stand-up-scenen och drivkraften hos dagens humorprovokatörer. Jag heter Benjamin Elfors och det här är Bildningskomplexet. Välkommen Filip Gifter Svensson till min podd.
Tack så mycket. Kul att vara med.
Ja, idag ska vi prata humor. Och jag tycker att en av de mest spännande ingångarna i det här samtalet är debatten eller drevet kring Mr. Cool, rappartisten som hamnade i blåsväder sommaren 2018. Och det var ju verkligen den här klassiska frågan, vad kan man skämta om? Kom till sin spets i den debatten. Kan du berätta för dem som inte känner till vad som hände? Vad handlade det här om?
Det var ju den liksom rekordheta sommaren 2018. Det började kring midsommar där, eller i slutet av juni. Jag minns själv att jag var liksom, hade semester och var ute på landet och märkte hur det här liksom ganska snabbt exploderade i sociala medier. Och det var ju helt enkelt att den här låten som då skulle komma och stå i centrum, som heter Knulla barn, hade funnits i 3 år vid det laget. Men av någon anledning så var det liksom ett gäng influencer som sprang på den där då 3 år senare och blev liksom väldigt upprörda över innehållet i låten och texten då, och började sprida den, eller textutdrag ur den, i sociala medier med uppmaningar då om att anmäla den här låten till Spotify. Det var väl så det började, och det blev ju liksom otroligt stort. Jag vet inte om det är väl många faktorer som spelar in då. Det kanske var liksom relativt nyhetstorka. Det var folk hade kanske värmeslag. Jag vet inte, men det var någonting som gjorde att det där blev så otroligt stort ganska snabbt.
Mm. Och det som var, jag minns ju själva, precis som du säger, det var sommar och jag låg hemma i min lägenhet och det var så stekigt, och så började jag läsa på vad handlade det här om. Och det var ju, många pratade ju om att när det här, för de som inte har hört låten, så är ju det en väldigt grov drift med pedofili, och de är ju väldigt explicita. De sjunger ju om barnvåldtäkter i grund och botten. Mm. Men det är ju ganska tydligt när man hör den att det är liksom något slags burleskt, överdrivet sådär. Men jag minns att debatten handlade ju väldigt mycket om att om man hör den här låten, eller den här, dels normaliserar en övergrepp, men det är också risk att folk kommer att börja begå övergrepp. Mm. När de hör den här låten, man började prata om den här våldspyramiden, alltså längst ner i pyramiden så är det skämt, och sen högst upp i pyramiden så är det mord och våldtäkt.
Precis.
Vill du säga något om det?
Ja, men precis. Det var ju liksom 2 argument som fördes fram. Dels att den sårade folk och liksom kanske så här triggade folk som bar på det här traumat då av att själva blivit utsatt för övergrepp. Och att den då skulle riskera att få folk och begå nya övergrepp då. Att den bagatelliserade och normaliserade övergrepp på barn. Problemet var väl att, och som jag skriver om i boken också, att det är ju en det var ju rätt, alltså nu hade det ju alltså Mr. Cool och som det här rappkaraktären heter hade ju förekommit i debatter tidigare och så vissa känner väl till honom, men det var ju verkligen att ta en liten obskyr subkulturell produkt och blåsa upp. Liksom dels så här hacka sönder låten och bara plocka ut små textutdrag ur den och sprida den liksom till liksom vanliga människor som liksom inte hade någon koll på den här artisten. Och liksom då, allt kan ju se liksom väldigt illa ut om du skalar bort liksom massa element, om du inte hör musiken, om du inte liksom förstår sammanhanget och så, ser du bara liksom bokstäverna svart på vitt så kan det ju se väldigt illa ut liksom.
Verkligen. Det finns en väldigt kul passage i din bok och jag minns när drevet var som mest igång så kommenterade ju Mr. Cool den här låten och som sen spreds av en någon ordförande för någon hjälporganisation som menade på att det här citatet då som han säger är sant.
Just det.
Och jag tycker det är så kul. Jag vill bara läsa det.
Jag tror citatet var lite äldre än drevet men aktualiserades då igen. Det var när han hade kontaktat dem tidigare och försökt få igång ett drev som inte blev något liksom.
Exakt, och då säger de så här: vi gjorde låten för att vi vill att fler ska våga utsätta barn för sexuella övergrepp. Skulle vi lyckas få en enda person att utnyttja ett barn sexuellt som inte annars hade vågat, så är det värt all tid och arbete vi lagt ner. Pengarna och berömmelsen är en bonus. Och det som är skitroligt med det där, det är ju att precis det där brukar ju väldigt pretentiösa filmmakare och låtskrivare säga: om jag bara får en enda person att blä eller blä, så är det värt mödan. Det är ju skitroligt.
Ja,
jag.
Visst. Ja, det är en sån falsk blygsamhet liksom, som man hör rätt ofta i intervjuer och så, liksom när någon har skapat liksom något slags konstnärligt verk.
Precis. <Ja. laughs> Kan du berätta lite grann, hur hanterade Mr. Cool det här drevet när det blåste som allra hårdast?
Ja, alltså man kan säga, det är ju Mr. Cool är ju liksom den artisten som står bakom låten, och sen så gästas den ju av Simon Gärdenfors och Armand Reinsson. Så det är ju tre som hörs på låten liksom. men Armand Reinsson som kanske är liksom då i alla fall var den minst kända av dem, han fick ju nästan ingen skit alls. Så det riktades ju mot framförallt då Anton Magnusson som står bakom Mr. Cool, och mot Simon Gärdenfors då som gästar låten. Och man kan väl säga att Anton Magnusson svarade på drevet med att bara dra sig undan, liksom inte yppa ett ord. Medan Simon Gärdenfors var väl den som ändå till slut gick ut och liksom pratade i liksom medierna om låten och förklarade att det var på skämt och så. Och det var väl också motvilligt kanske, alltså, att behöva gå ut och förklara att humor är humor liksom. Men det var väl så pass stort att han kände att han var tvungen till slut att göra det.
De gjorde ett roligt svar på den här våldspyramiden också med någonting som de kallade folkmordsgiraffen.
Just det.
Skriver de.
Yeah.
Där man får se en ritning på en giraff där benen då är influencers på sociala media, och sen är det en massa hjärndöda följare, och sen högst upp på giraffens huvud så blir det till slut ett folkmord.
Just det. Ja, just det.
Där om någon...
giraffen skriker Heil Hitler eller något sånt. Det är väl det det slutar med. Liksom.
Exakt. Ja. Exakt. Så det är en rolig drift på att liksom, vi blir inte så påverkade av saker och ting som vi tror, därför att vi har en hjärna att tänka med och vi kan sortera, och vi kommer inte att gå ut och göra övergrepp på barn när vi hör den här låten.
Precis.
Jag tycker att Ricky Gervais har en väldigt rolig kommentar kring det här också. Det är att människor, alltså inte just kring det här drevet, men saker som man inte får skämta om, det är att vi förväxlar skämtet med det man skämtar om. Så att sexuella övergrepp, det är inte roligt. Men skämt om sexuella övergrepp kan vara roligt.
Ja, visst. Ja, men verkligen. Ibland så tänker jag i det här drevet att liksom även kritikerna ändå skulle kunna hålla med om det liksom. För att jag tror att om man väl börjar prata med folk om så här, om man skulle försöka ställa upp regler så här för vilka ämnen man kan skämta om och vilka man inte kan, så tror jag ingen, det är en väldigt extrem hållning att tycka att vissa ämnen ska undanhållas liksom från och liksom undantas från skämt och så. Jag menar, Mia Skäringe skämtar väl också om övergrepp och så i sin show. Alltså hon var ju också en av kritikerna då i drevet. Men folk där åsikterna går isär är väl snarare liksom att folk tycker att folk kanske vill ha större övertydlighet så där, vem som är offret i skämtet och så här, vem avsändaren är. Jag vet inte, men om det hade varit liksom kvinnliga komiker kanske man hade läst det på ett annat sätt eller så. Jag vet inte.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Jag skulle vilja prata lite grann om teorier bakom vad som är roligt. Mm. Du uppehåller en del kring det i din bok, om liksom byggstenarna kring vad som är roligt. Mm. Du nämner Sigmund Freud har en teori. Du tar upp den franska filosofen Henri Bergson som också har en teori. Kan du guida oss lite grann kring varför skrattar vi?
Många har väl försökt liksom knäcka den gåtan sådär. Men Freud har väl varit liksom en av de mer liksom inflytelserika tänkarna som har liksom teoretiserat kring humor och så. Och man kan väl säga att han liksom i alla fall i sina när han först gav sig i kast med ämnet så var han ju väldigt fokuserad på det här att humor liksom handlar om, man kan väl säga att skämt är som en ventil så där, att man kan ge det som inte kan sägas liksom rakt ut liksom i vanligt vardagligt tal kan man liksom uttrycka kamouflerat i ett skämt. Och då menar han att liksom i ett modernt civiliserat samhälle där vi har liksom trängt undan, ja men liksom så här våldstendenser och liksom sexuella impulser och så kan liksom, kommer humorn ur den energi som det krävs att upprätthålla de här hämningarna. Så att skämt, att vi skrattar är egentligen den liksom överflödig, den energi som blir överflödig när vi inte längre behöver upprätthålla de här hämningarna.
Jag tycker det är en fin teori som man verkligen skulle kunna säga har bäring än idag. Alltså det är väl ganska tydligt i Mr. Cool-fallet då att vi, alltså någonting så tabubelagt som pedofili och våldtäkt mot barn. Humorn är en arena där man faktiskt kan liksom dryfta de här sakerna på ett, jag ska inte säga konstruktivt sätt, men på ett roligt sätt. Någonting som att man kan skratta åt det eländiga.
Ja, ja. Ja, precis. Och det liksom, det ligger ju någonting i det, och många teorier liksom tar väl fasta just på det här att jag hänvisar också till en annan amerikansk, är han väl, humorforskare som pratar om just det här med liksom vad han kallar det för, men så här harmlösa överträdelser och så där, att det finns ett spänningsfält så där, att du måste kliva över liksom någon gräns. Det får inte heller vara för långt över gränsen liksom. Och det där är ju såklart väldigt olika för olika människor, och liksom är man van vid att gå på liksom stand-up-klubbar av det lite grövre slaget, så är det klart att du liksom, det är väl en slags tillvänjningsprocess också, eller man ska säga. Jag tror det är Tina Fey, som jag citerar också i boken, som har sagt något i stil med att så här, om man vill få en vanlig publik att skratta så klär man ut någon till en äldre dam och knuffar liksom damen ner för trappan. Men om man ska få så här rutinerad humor, skämt författare och skratta, så bara knuffar man en riktig dam ner för trappan liksom. Så, men det är klart, det behövs ju. Den som tror att humor bara kan vara liksom snällt och så har nog lite fel, och Freud gör ju också en sån distinktion mellan harmlösa och tendensiösa och liksom harmlösa skämt, där han menar att man bara kan skratta åt dem som bygger på något tabubelagt och så.
Det där är superintressant, för du skriver också om Henri Bergson, Nobelpristagare från 20-talet. Mm. Han menar ju att när vi skrattar, så för en liten stund så bedövas hjärtat, så att vi kan inte liksom känna empati när vi skrattar.
Nej.
Och att det är just därför vi kan skratta åt saker som vi när vi inte skrattar tycker synd om.
Ja precis.
Och det är ju lite det du var inne på.
Ja, men det är en fin formulering liksom, att det krävs en tillfällig bedövning av hjärtat liksom. Och det är ju, man kan ju verkligen betona tillfällig där också, liksom både före och efter skämtet så kan man ju liksom känna sympati eller sådär ömma för den som man just liksom i skämtögonblicket har roligt åt eller så.
Exakt. Du skriver att en av de vanligaste teorierna, eller den mest liksom erkända teorin idag, är det här att någonting som vi känner till på ett visst sätt får kastas till nytt ljus på, så att det blir någon oväntad twist.
Precis.
På det. Det verkar vara det vi skrattar åt mest.
Exakt. Så här, inkongruensteorin kallas väl den, att man liksom leds i en riktning och sen så kommer någon twist som ställer det i nytt ljus liksom. Och det är väl den är ju verkligen tillämpad på just stand-up också, som ju min bok till stora delar handlar om. Just där, det är ju väldigt klassiskt upplägg liksom, att man liksom leder tanken åt ett håll i liksom premissen, och sen så kommer en punchline som ställer saker i ett nytt ljus.
Kan vi prata lite grann om stand-upen då? Den har ju funnits länge i USA. De har ju en rik humor- och stand-up-tradition där. Men till Sverige kom den förhållandevis sent genom komiker som Lenny Norman och Adde Malmberg och det här gänget som jag växte upp till lite grann. Kan du berätta hur stand-upen kom till Sverige?
Ja, det var ju Adde Malmberg var ju en av dem som var med och liksom, ja men, initiativtagare så. Och så Jonas Hallberg, som ju var en väldigt känd liksom tv-personlighet på 80-talet, var också med. och en man som heter Bertil Goldberg som var med. Han stod inte själv på scen, men han hade jobbat mycket med så här producera kultur och musik och sådär. Men det var de tre i huvudsak som liksom satt och skissade då på att verkligen dra igång det. Och sen, det här var ju 88 då. Det hade förekommit lite sporadisk stand-up redan några år tidigare. Och Magnus Härenstam hade varit ute på en stand-up-turné året innan. Men 88 i alla fall så samlade de ihop ett gäng som ville, som var sugna på att testa på det här liksom. Och jag menar, det var ju ett helt annat liksom medieklimat och så då. Det var ju svårt att bara så här, man kunde ju inte YouTubea fram liksom en stand-up-rutin för att se vad det var. Så de famlade nog ganska mycket, som jag har förstått det när jag pratade med dem, i mörkret så där, och fick gissa sig till och liksom, för jag menar, stand-up är ju verkligen något annat än liksom teater och spex och så, utan det som var unikt med stand-up när den liksom utkristalliserades från så här vaudeville teatern i USA på 20-30-talet, 40-talet kanske, det var ju just att man stod som sig själv, man hade ingen hatt, ingen så här rekvisita liksom. Så jag tror att det då 88 i Sverige så var de nog inte helt på det klara med, utan det var lite så här, kan man ha en gitarr, tänkte någon, och i början var det nog lite revyartat när de satte igång.
Ja, jag minns att du pratade också om att de diskuterade huruvida man skulle ha skrivit allting innan och alltså rapa upp det man hade skrivit, eller om det skulle finnas något slags improviserande i det. Och det är väl ganska galet att tänka idag att någon skulle ha skrivit ut ord för ord i sin stand-up.
Ja, fast ja, man ska väl tillåta sig lite spontana liksom infall och så, men samtidigt är det ju de här riktigt nitiska liksom stupparna idag är ju också att de går och nöter liksom på ett skämt liksom många går ju till så här gratisklubbar och kör och testar material, så på ett sätt kan man väl säga att det är väldigt inrepeterat också, att man testar timing och ordföljd och så tills det verkligen sitter som det ska. Men då tror jag att Jonas Hallberg var väl en sån som tänkte på stand-up som något som skulle vara helt improviserat liksom. Att han kunde gå upp på scen med en dagens tidning och liksom försöka svänga ihop något i stunden. Och med hjälp av publiken då, att det skulle vara lite interaktivt, att han kunde så här, ja, men nämna en kändis och så fick han något namn och så skulle han då snabbt komma på något. Men den linjen...
Okej, den linjen är... Den är
ja, ja exakt. Han fick väl ge sig på det, och han slutade också relativt tidigt också. Det berodde kanske lite på det, att han... Ja, det funkar nog inte bara att gå upp och köra liksom, och inte ha något skrivet material.
Vad skämtade de om då? Vad skulle du säga var materialet?
Det var, ja, men rätt så vardagliga liksom observationer om så här, ja, men vad som gick på TV och du vet, ja, men ganska snällt ändå liksom.
Alltså det är ju ändå ganska anmärkningsvärt att det kommer så sent som 80-90-tal till Sverige. Men jag tänker på i USA ändå Lenny Bruce som var en superstjärna på 60-talet.
Ja.
Så det är ju, jag menar, de har ju komiker som går längre tillbaka än så. Så det är otroligt att ja, där visar sig det här DDR-Sverige som Filip och Fredrik brukar prata om.
Precis. Ja, man kan väl säga även om Lenny Bruce var väl igång redan på 50-talet så, men då uppträdde han ju också på så här jazzklubbar, och man kan väl ändå säga att liksom liksom stand-up-kulturen i USA med så här dedikerade, renodlade stand-up-klubbar kom ju inte heller igång förrän på kanske mitten av 70-talet eller något sånt. Och började sändas på kabel-tv. Okay. Och så att det blev liksom en väldigt etablerad konstform. Så.
Du skriver att Henrik Schyffert gör stand-up coolt. Mm,
just det.
Ja, vad var det han gjorde?
Ja, men man kan väl säga då att då när det började sändas på SVT 90 eller 91 så var det ju liksom, ja, men jag menar, allt som fick liksom plats på SVT blev ju stort i ett samhälle där man har två TV-kanaler liksom. Så det, de blev ju jättekända och stora. Rätt snabbt, de som uppträdde på Släng dig i brunnen. Sen så kan man väl säga att medieintresset så dala, det hände inte så mycket. Och då dör ju också sånt. Det var ju liksom ingen förnyelse eller så. Man kan väl säga att liksom generationsväxlingen kom där. Det slutade sändas, Släng dig i brunnen slutade ju sändas 99. Och sen var det liksom ett vakuum där på några år. Det var liksom inte alls credit eller coolt att hålla på med stand-up. Men Henrik Schyffert kom ju in där i början av 00-talet. Idag kan ju det är ju stand-up rätt hypat och sådär. Något som många vill prova på. Men då var det nog ändå lite som att han liksom gav sig ut på lite djupt vatten. Liksom att ska han den här liksom creddiga ironiken som till och med hade liksom skämtat om stand-up-scenen med Killinggänget och liksom sett på den med lite överlägset ironiskt flin. Att han skulle ge sig in på den scenen var väl rätt oväntat liksom.
Och vad är det han gör? Vad är det som blir fräscht?
Ja, men dels är det väl att han är någon liksom. Han kommer från en annan humortradition. Och sen så tror jag också att han visade att han gick inte bara och ställde sig på en scen och trodde att han skulle greja det liksom, utan han slet nog ganska hårt och liksom testade material och liksom misslyckades men testade igen och liksom tog liksom hantverket på allvar.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Det som jag tycker är intressant som du ägnar en stor del av din bok runt, det är ju en ny form av provokativ humor. Det har vuxit fram ett gäng komiker som är väldigt grova, bland annat då Anton Magnusson som är Mr. Cool, men ett gäng andra komiker som är väldigt grova. Vad skulle du säga, vilka är deras drivkrafter?
Ja, alltså man skulle ju kunna se det som en så här klassisk generationskonflikt. Alltså om vi backar bandet lite till liksom Schyffert igen. Så när det han också gjorde som var liksom en pionjärinsats, det var ju att han 2007 satte han ju upp sin första soloshow, The 90s, ett försvarstal. Och det han införde där, som visserligen så här Jonas Gardell hade gjort tidigare också, men det var ju att göra liksom en humorshow som man spinner kring liksom något väldigt personligt. Att man blandar in liksom allvar i humorshowen. Så att han där handlade väldigt mycket om hans uppväxt och att han var mobbad liksom i skolan och var sängvätare och så. Och när han, i de partierna så är det ju liksom så här, dämpad belysning, knäpptyst i salongen. Han skämtar inte om det, utan han gör små pauser där han pratar om det här med fullständig uppriktighet och allvar liksom. Och det där blev ju någonting som väldigt många komiker gjorde liksom kommande år och en bra bit in på 10-talet. Att man gjorde en show om något liksom. Ja, men det blev nästan obligatoriskt för att kunna, det räckte inte att åka ut med så här, nu har jag en timme tajta skämt. Och jag tror att den nya generationen, man kan ju se den liksom, den nya lite mer provokativa generationen som bara liksom ett svar på det, att man vill inte göra samma sak som man tar spjärn liksom mot den generationer som har varit tidigare liksom.
Jag tror att du skriver någonstans att det finns något sånt där uttryck hos den här generationen komiker. Det var någon specifik komiker som sa, när han hade hört ett skämt, något sånt där liksom allvarliga partiet i mitten show, så var det så här, bra sagt.
Ja, just det.
Inte roligt sagt, utan det snälla, politiskt korrekta, goda budskap.
Precis.
Som, ja, bra sagt, ja. Men hör av dig när du är rolig.
Precis. Ja, Henrik Mattisson, en Malmö-komiker som har myntat det ganska roliga begreppet. Precis, just att när man inte har, när det blir liksom applåder istället för skratt och så. Jag tror att han, amerikanske komikern Seth Meyers, har någon, kallade det för clafter, liksom att när ett skämt genererar applåder för liksom de goda åsikterna i skämtets skull snarare än liksom humorhantverket. Så
vad skulle du säga att de här provokativa komikerna, vad skämtar de om?
Om man ser då liksom Simon Gärdenfors och Anton Magnusson som liksom några av förgrundsgestalterna i 10-tals generationen komiker, de som har utmärkt sig liksom då, så är det ju liksom så här tabubelagda ämnen som, ja men, pedofili, liksom rasism, såna saker. Det är väl också liksom kanske en så här, ett motstånd mot tidsandan, att det var rätt mycket, för i de här allvarligt partiet i mitten showen, alltså det var ju också många som var liksom politiska och skulle ta ställning mot eller för det ena och det andra. Så det kan ju också vara en sån trötthet inför det och liksom en vilja av att bara bryta mot det, för de förväntningarna kanske.
Det här är så intressant, för att humor och stand-up comedy, det är så cykliskt. Mm-hmm. Det är hela tiden en reaktion och en motreaktion, för att det, apropå Henrik Schyffert, jag intervjuade Linus Kulin som har skrivit en bok om Killinggänget, och han pratade ju om det, att Killinggänget, de gjorde uppror mot den här gubbvitsande generationen och skulle istället ha ironisk humor som inte handlade om någonting. Det var bara, den gjorde narr av allting, och sen så är det Schyffert själv som går över och blir politiskt och ska vara allvarlig och allvarliga partiet i mitten, och så har vi nu igen en komikergeneration som gör uppror mot det och går tillbaks till humor för humorns skull.
Ja, precis. Ja, men så kanske det alltid kommer vara liksom. Men det har nog lite den här senaste generationen, det har ju också sammanfallit lite med, ja men, med liksom teknologiska skiften också, att den här nya generationen är ju inte på samma sätt beroende av den breda massans tycke och smak liksom, eller gamla institutioner som SVT och så, utan de kör ju mer sitt eget race liksom, med så här, publikfinansiering liksom. Många den nya, framförallt har ju den nya generationen en helt ny arena i form av podden liksom, som ju är liksom totalt obligatoriskt om man håller på med stand-up idag liksom.
Mm. Så det de gör det är att utöver stand-up, jag har till och med förstått att i många fall så har poddarna ersatt stand-upen i ganska stor utsträckning, både ekonomiskt men också vad gäller konstnärliga friheten. Precis. Att de kan i en och en halv timme ostört prata, och de kanske till och med, om jag förstår din bok rätt, de blir ju grövre i många fall utan en publik, att när de sitter i studion och pratar med sina kompisar så kan de bli riktigt snuskiga.
Ja, så kan det nog vara. Ja, men det blir ju som ett litet tryggt rum på något sätt.
Kan du nämna några komiker idag som figurerar i den här världen?
Ja, alltså det var väl lite därför jag ville skriva den här boken också, eftersom jag bor i Malmö, för här kan man väl säga att det här är liksom 10-tals generationens komikers vagga på något sätt, för att P3 i Malmö under rätt många år under 00- och 10-talet gjorde mycket av Sveriges Radios humorprogram, och liksom många komiker flyttade till Malmö för att jobba där. Till exempel Jonathan Unge är ju ett sånt namn som har blivit väldigt välkänt de senaste åren. Emma Knyckare är ju ett annat som flyttade från Göteborg. Så att det i kombination, det fanns väldigt mycket komiker i Malmö. Sveriges Radios personalpolitik som gjorde att man liksom inte fick vara kvar så länge. Det blev perfekt för dem sen när podden kom. För de kunde ju liksom ljudmediet och det hantverket. Så det ett tag var det rätt många utlasade liksom komiker som kastade sig över poddformatet. Till exempel så här, Lilla Drevet startades, var en välkänd satirpodd som startades i Malmö 2013.
Ola Söderholm med, och Liv Strömqvist.
Ja, precis. Och Kristoffer Svensson och Nanna Johansson var väl liksom originaluppsättningen. Och sen året efter 2014 startade ju Simon Svensson och Jonathan Unge Della Sport, som vi kanske är liksom en nyckelpodd i det här sammanhanget, för de har ju liksom växt till ett litet liksom poddimperium nästan, med otaliga poddar. Även andra liksom komikers poddar ligger liksom under deras paraply nu, och de har ju satsat rätt hårt på så här egen betalvägg. Så att de har ju en prenumererad podd då som de verkar leva gott på liksom.
Avslutningsvis skulle jag vilja att vi pratar om humorklimatet i Sverige. Jag upplever att det har blivit känsligare att skämta om saker och ting. Håller du med mig om det?
Ja, alltså det är väl i så fall inte bara i Sverige. Det finns väl något sånt. Ja, men vår kultur har väl ändå varit lite så de senaste, ja, men ja, under de senaste 10 åren eller något decennium, vilket väl delvis har med sociala medier att göra. Liksom att det är lätt och skapa så här storm kring någonting. Det går väldigt snabbt. Saker kan liksom spridas med ljusets hastighet, och nyanserna försvinner liksom på vägen. Så det får man väl ändå säga att sen det är svårt att liksom, det finns ju också en tendens att överdriva den kulturen, skulle jag säga. Att vissa komiker kanske, ja, men som nämnda Ricky Gervais är väl också en sån som liksom gnäller lite för mycket på liksom lättkränkta snöflingor och sådär. Eller att det blir lite, för jag såg själv honom i Oxford för något år sedan när jag höll på med boken, och liksom det var liksom, så fort han drog ett lite provokativt skämt så skulle han ju liksom kommentera hur farligt det var och hur liksom hur extremt riskfyllt nästan det var för honom att stå på en scen, och då är han ju så här liksom superstjärna liksom som liksom säljer sina liksom serier och specials till Netflix för miljontals kronor liksom. Så att det är nog också ett retoriskt grepp hos vissa komiker att vara så här, visa på att man är farlig och vågar stå upp liksom mot den här kränkthetskulturen som ju visserligen finns liksom. Det visade ju inte minst drevet mot Mr. Cool, att liksom vilken potens som finns i den rörelsen också. Men
ja, och det som jag tycker är sorgligt där är ju att det handlar om, alltså att det är andra komiker, det är komikerkollegor som många gånger ger sig på, just som du var inne på från början där, att det är marginella små perifera komiker vi pratar om här som blir angripna av stora, som Mia Skäringer och Adde Malmberg förkastade ju Mr. Cool och ville ha honom bannlyst från klubbar och så här. Det är ganska anmärkningsvärt att en komiker som ska stå för det fria ordet kan göra så här.
Ja, visst. Jag tror inte, man kanske bara ska säga att Adde Malmberg, tror jag inte, eller han deltog väl inte i drevet sådär, det är väl i efterhand så här, han har uttryckt kritik och så, men Mia Skäringer liksom var väl en av de som med flest följare som liksom tog ställning mot låten. Ja, det är märkligt. För det var liksom, jag skulle säga det vanligaste. Nu är hon ju liksom inte en renodlad stand-up komiker heller, utan hon är ju mer show, liksom showartist liksom på ett annat sätt. För det som ändå präglas av stand-up kåren är ju en så här jättestark kollegialitet, skulle jag säga, att många komiker, särskilt ur samma generation, tog väl liksom strid för liksom Anton och Simon och så. Man kan ju också säga att det är ju Simon och Anton och så, de är ju, de liksom gnäller ju inte så mycket på liksom så här lättkränkthet och så som liksom Ricky Gervais och andra gör. Och det kan ju också bero på att det finns ju någon, det är ju inte så att det heller behöver vara dåligt för humorn nödvändigtvis. Alltså det finns ju, allt blir ju mycket mer laddat också då. Liksom hade det inte funnits en reell eller i alla fall en imaginär liksom uppretad skara, så hade ju heller liksom inte liksom känslan av att skratta åt något förbjudet varit lika stark. Det blev också en väldigt drevet gjord, skapade också en otrolig liksom sammanhållning mellan liksom komikerna och deras fans, vilket ju också visade sig rent ekonomiskt, att Anton Magnussons Patreon fyrdubblades på en vecka liksom, så att han liksom plötsligt tjänade $2,000 per avsnitt. Det säger ju någonting om det här, hur de slöt upp liksom fansen bakom, och liksom, ja, men om man, när man var inne och läste i så eftersnacksgrupper på den tiden, det var ju verkligen, ja, men de var ju verkligen på tårna, fansen, för att liksom argumentera emot och liksom stå upp för humorn.
Jag vet inte, det här kanske är ganska självklart och sker i alla generationer, men du nämner ju att förut så var det ju kutym bland komiker att skämta om stereotyper kring kön. Mm. Men man gjorde sig lustig över hur kvinnor är, och man gjorde sig lustig över män är, och liksom, om man tittar på mycket den här slängde i brunnen-humorn från 90-talet, den handlade ju mycket om det, hur kärringen på morgonen när så här, man ska dricka kaffe och så. Det fanns ju liksom hela tiden något slags skämtande om det där. Det har idag, enligt dig då, blivit kontroversiellt. De komikerna som sysslar med sådana skämt, de är provokatörer.
Ja, alltså... man kan väl säga att det blir lite som så här, dels är det nog lite meta typ att hur man har väl också utvecklat så här att Släng dig i brunnen var ju så långt från meta det kunde liksom bli så där, men nu är det ju väldigt mycket så här att man drar ett skämt och så är det roliga att skämtet är så dåligt liksom. Eller så att man är medveten om att premissen är lite så där liksom gammeldags eller du vet så här, typ som Simon Gärdenfors har liksom ett skämt som går ut på att så här, hur hade det varit om Hitler var tjej? Och så är det så här, ja men då hade han varit tjurig och liksom besviken på judarna och inte arg. Alltså du vet så här, det är ju, blir ju kul för att det bygger på någon väldigt så här ålderdomlig syn på kön liksom. Men jag menar när Adde Malmberg, jag vet inte om just Adde Malmberg, men så här, när man kollar på gammal Släng dig i brunnen, det var ju väldigt mycket så här köns ja men så här att män är från Mars och kvinnor är från Venus, alltså du vet den uppdelningen, och det var ju inte ens, då var det ju inte provokativt, det var ju bara så här stapel var det skämt liksom, och jag tror att den generationen tycker väl att det är lite kittlande och drar med skämten just för att det är så gammalt liksom, idag liksom är det ju mer självklarhet att det inte ska vara någon men det är bara en så här det har något liksom dammigt över sig. Och
ja, men alltså, det här är intressant, för det är å ena sidan någonting dammigt över sig, men det är också det vi pratar om, att det har blivit ett känsligare klimat.
Ja,
att det som många gånger som vi pratat om, vad kan humorn göra? Den kan avväpna och vi kan skratta åt, ja, men det får oss att pysa lite. Mm. Sådär. Men plötsligt så kan man inte skämta om det som vi ändå ser omkring oss. Vi ser könsskillnader. Mm. Men idag har det plötsligt blivit känsligt att påtala det.
Ja, visst. Nej, men precis.
Så den aspekten tycker jag finns där också.
Mm. Ja, precis. Jag menar, humorns... eller många komiker ser väl det som sin uppgift att vara och störa lite vid så här, liksom konsensus och... och det vi tar för givet liksom, att ibland kanske man förväntar sig mer att man ska, att en komiker ska gå upp och liksom att det blir roligast om man så här gör ner någon som förtjänar det liksom, eller så. Och det har väl också blivit en sån grej, alltså typ som Trump är ju liksom ett exempel på. Han har nästan förstört det här med att så här, dra ner byxorna på marken eller på makten, liksom uppgiften som många tyckte att komiker hade innan, för att han står ju redan naken liksom. Och jag tror många upplever det av den här generationens komiker också, att skämta om liksom vikt, liksom. Ja, men göra så här klipsk satir känns liksom, känner de nog sig rätt främmande inför liksom, som ska vara så här visa på orättvisor eller ja.
Ja, för det var nämligen min sista fråga. Skulle du säga att om vi pratar om syftet, humorns och komikens syfte, skulle du säga att dagens komiker börjar lämna det här att det ska finnas ett budskap och det ska finnas en agenda och att komma med något gott?
Ja, alltså det skulle jag nog säga. Och sen kan ju det såklart svänga igen. Jag har ju svårt att säga att man kanske liksom allt för långt driven så här nihilism och så kanske också kommer utmanas från något annat håll. i det här som du nämnde, väldigt cykliska. Men just nu så tror jag att få tycker nog att det är särskilt kul med så här viktig humor. Och det är väl kanske också för att liksom det är så liksom politiskt i övrigt, eller liksom att alla ska, kändisar och så, ska ta ställning för både ena och andra. Så att det finns liksom ingen liksom lockelse eller utmaning i det.
Mm. Jättestort tack att du gästade podden, och jag vill verkligen rekommendera alla att läsa din bok Provokatörerna. Faktiskt en fantastisk liksom resa genom humor Sverige och historia, och man får, ja, du gör ju ganska noggranna nedslag hos de olika komikerna också, beskriver vad de skämtar om och vad de har för agenda. Så det, jag skulle säga att det är väl kanske den främsta boken på svenska, eller kanske den enda boken på svenska som är så här heltäckande.
Ja, det har inte skrivit så mycket om stand-up just i alla fall.
Mm. Ja, men ett jättestort tack till dig, Filip, att du kom förbi.
Tack för att jag fick komma.
Du har lyssnat på Filip Gifter Svensson i avsnitt 40 av Bildningskomplexet. Se nu till att följa mig i sociala medier för att få reda på kommande gäster och ämnen. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet, och på Twitter @BenjaminElfors. Jag nås också på mailadress benjaminelfors@gmail.com. Tack för att du lyssnar.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare, eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.